lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi minns ifrån tidigare kapitel hur Barzillai hjälpte David därför att han visste att David var god. Barzillai hade förtroende för kung David och därför gav han honom sitt stöd. David visade också sin storhet genom att förlåta Simei som hade förbannat David. Men tänk om David också hade varit mera förlåtande i förhållande till sin son Absalom. Efter att Absalom hade syndat och sedan kom tillbaka till Jerusalem hade allt kanske utvecklat sig annorlunda om han hade förlåtit honom helt och visat honom sin kärlek. Om han hade tagit emot honom så som den förlorade sonens fader tog emot honom, omfamnat honom, slaktat gödkalven och hållit glädjefest, då tror jag att David kanske kunde ha besparat sig det tragiska upproret som skedde med Absalom. När vi nu kommer till kapitel 20 ska vi läsa om ännu ett uppror mot David. Efter allt David nu har genomgått, tänker vi kanske att nu måste han väl ha genomgått nog. Men som Natan hade förkunnat efter Davids fall i Andra Samuelsboken 12, så skall svärdet inte heller vika från ditt hus, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Men lägg nu märke till att genom allt detta hör vi inte David gnälla eller klaga. Han är mannen efter Guds hjärta och han vet att det är en rättfärdig dom på grund av synd i hans liv. Vi ska strax möta Seba, en osympatisk man som verkligen kan konsten att fiska i grannens fiskodling, så att säga. När avundsjukan blomstrar på grund av strid om rangordningen, när man ska föra kungen över Jordan, då ser Seba sin chans. Andra Samuelsbok kapitel 20, verserna 1 och 2. Nu hände det sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: vi har ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Judas män höll sig till sin kung och följde honom från Jordan ända till Jerusalem. Det är otroligt så lättledda och så trolösa Israels barn var. Och människan är sig lik än idag. Profeten Jeremia kapitel 17 vers 9, där står det: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och här är det inte tal om en eller annan ociviliserad stam i ett avlägset hörn av världen. Inte heller om en hänsynslös diktator eller en massmördare. Men det talar om ditt och mitt hjärta. Och Paulus, han uttryckte det så här i Romarbrevet 7, vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och nu är det alltså hela 10 av Israels stammar som sviker David på grund av Seba. och tillsammans med Seba gör uppror. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 20, vers 3. Så kom David hem igen till Jerusalem, och kungen tog då de 10 bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset och satte in dem i ett särskilt hus till att förvaras där. Och han gav dem underhåll, men gick inte in till dem. Där förblev de nu instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid som änkor. Detta är alltså de bihustrur som Absalom hade tagit och levt tillsammans med. Därför placeras de i ett särskilt hus, men de får det underhåll de behöver av kungen. Vers 4. Och kungen sade till Amasa, sammankalla åt mig Judas män inom 3 dagar och inställ dig sedan själv här. Som du kanske minns så var Amasa general för Absalom under hans uppror mot David. Första krönikerbok kapitel 2 och vers 17 visar att Amasa var son till Abigail, Davids syster. Så Absalom och Amasa var alltså kusiner. Och efter att Absaloms folk som leddes av Amasa blivit besegrade, så gör alltså David Amasa till general över sin armé, så han får ta Joabs plats. Jag undrar om David visste att det var Joab som dödat Absalom, eller i alla fall hade misstanke. Vi läser verserna 5 till och med 7. Amasa begav sig då iväg för att sammankalla Juda. Men när han dröjde längre än den tid som hade blivit honom förelagd, sade David till Abisai, nu kommer Seba, Bikris son, att bli farligare för oss än Absalom. Ta du din herres tjänare och sätt efter honom, så att han inte intar några befästa städer och tillfogar oss för stor skada. Alltså drog Joabs män tillsammans med kereterna och peleterna och alla hjältarna ut efter honom. De drog ut från Jerusalem för att sätta efter Seba, Bikris son. Amasa hade tidigare övergivit David och följt Absalom. Nu verkar det som om han fördröjer samlandet av Davids trupper. Och eftersom David nyligen avsatt Joab, är det inte lätt för David att vända sig till honom, så han hänvänder sig istället till Joabs bror Abisai. Det kan verka som om Amasa var en förrädare, men när Joab dödar Amasa så är det nog inte bara för att han tror att han är en förrädare, men av hämndlust, därför att Amasa tagit Joabs plats. Kapitel 20 berättar att Joab förföljer Seba genom alla Israels stamområden. Men när Seba kommer till staden Abel vid Betmaka, så förstår folket i Abel situationens allvar. Och efter press från Joab blir Seba dräpt av staden Abels invånare. Och genom alla dessa prövningar och uppror klagar inte David. Han måste skörda många bittra frukter på grund av sin synd. Men han klagar inte, för han vet att Gud är god. Det är hans egen synd som har skapat så mycket ont i livet. Och kapitel 20 avslutar med att berätta att Joab nu hade befälet över hela krigshären i Israel, och att Sadok och Evjatar var präster hos David tillsammans med jairiten Ira. Därmed har vi kommit till andra Samuelsbokens 21 kapitel, som börjar med att berätta om hungersnöden i Israels land. Vi läser vers 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade: för Sauls och hans blodbefläckade hus skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna. Då sökte David Herrens ansikte. Betyder inte att han bara gjorde det när han hade svårigheter. Nej, det texten här vill säga oss är att hungersnöden och torkan hade pågått så länge att David ser det som något mera än bara naturens växlingar. Därför frågar David Herren genom överste prästen om vad som är orsaken till hungersnöden, för det var ju fördolt för David, eftersom det var så pass lång tid sedan Saul hade gjort detta. Att Gud ibland dröjer länge innan han låter oss skörda syndens frukter, det har att göra med hans fullkomliga kärlek och visdom. Därför är orsaken ofta dold för våra ögon. Det kan också vara nya synder som utlöser nöden. För oss kan det kanske se underligt ut med denna hungersnöd. Men också här ligger det en andlig lärdom för oss idag. Vi läser verserna 2-6. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter, utan en kvarleva av amoréerna. Och fastän Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att nedgöra dem. David sade nu till gibeoniterna: vad ska jag göra för er, och med vad ska jag åstadkomma försoning, så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom: vi fodrar inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade: vad begär ni då att jag ska göra för er? Det svarade kungen: den man som ville förgöra oss och som hade onda planer mot oss, för att vi skulle bli utrotade och inte mer äga bestånd någonstans i Israels land. Av hans söner må 7 utlämnas till oss, så att vi får hänga dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes, Gibea. Kungen sade: jag skall utlämna dem. För att vi ska kunna förstå något av det som sker här är det viktigt att återvända till något vi läste när vi vandrade genom Josua bok. För på Josua tid lurade gibeoniterna sig till en fredspakt med Israel, trots att Gud givit Israel klar order att inte ingå fredspakt med någon. Du kan gärna efter programmets slut slå upp och läsa Josua kapitel 9 om hur gibeoniterna bedrar Josua och Israel till att sluta ett förbund med dem. Och ett sådant förbund var något mer än bara ett fint papper. I den tid som någon kallar för ociviliserad, men då ett ord trots allt var ett ord och en ed en ed. Så när man slöt ett förbund så tog man det så allvarligt att man inte vågade bryta det. Om gibeoniterna gick fram med list, lögn och bedrägeri, så var Guds Israel ändå bundna till att hålla vad man lovat. Josua slöt ett förbund med gibeoniterna och gav dem sin ed. Men när Saul blev kung så bröt han förbundet. Och vi ska lägga märke till att Gud glömmer inte att Saul som kung representerar Israel. Och att han bröt det löfte Josua givit gibeoniterna och lovat med ed. Och därför att Israel är Herrens folk, låter Gud inte synden passera utan att det får konsekvenser. Och Israel drabbas av en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Det är kung Sauls handlingar som man nu skördar. Liksom Gud håller enskilda ansvariga kan också Guds dom komma över en nation. Även om du och jag lever i en tid då vi inte kan kalla någon nation för en kristen nation eller en icke-kristen nation, så måste det ändå sägas att när ett lands lagar kallar det för rätt, det som Guds ord säger är synd, så får det konsekvenser för ett land förr eller senare. När våra nordiska länder i tur och ordning godkände både homosexualitet och fostermord som en rättighet, så är det något som man redan kan skymta konsekvenserna av. Gud dömde Sodom. Gud dömde Egypten. Gud dömde Babel och Gud kommer att döma Sverige. Vi är en nation som strävar i motvind. En trött och sliten nation med många desillusionerade människor som Viktor Klimenko sjunger i en sång.
Åt mörkets furste jag gav min tjänst. Mitt liv blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn och själen blev smutsig och tom. Dansen gick fram över livets scen. Guldkalven gav mig sin glans. Massorna lockade jag med lögn att skratta där glädje.
Låt oss be för vår nation, för land och folk. För man kan bedra sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Låt oss be att Gud uppreser väktare på muren, andliga ledare, herdar efter Guds hjärta. Som inte bara talar om Gud, men som är smorda av Gud. Och kan leda folk in i en personlig gemenskap med Gud. Även politiskt saknar vi stora och goda förebilder. En kultur utan Gud skapar hungersnöd som inte kan lösas med silver och guld. Må vi få nåd att vakna upp ur syndens sömn så att vi inte bedrar oss själva. För Gud bedrar man ju inte. Och här vill jag bara påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 3, vers 12 och 13. Mitt folks härskare är ett barn. Och kvinnor råder över det. Mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle gå. men Herren står redo att gå till rätta. Han träder fram för att döma folken. När David hade fått Herrens svar går han till handling, och han utelämnar 7 av Sauls efterkommande, men skonade Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, på grund av den ed som David och Jonatan, Sauls son, hade svurit varandra inför Herren. Och man gjorde allt vad kungen hade befallt, och därefter hörde Gud landets bön. Verserna 15 till och med 22 i Andra Samuelsbokens 21 kapitel berättar om inte mindre än 4 strider mot filisterna. Och när vers 15 börjar med ordet åter, så visar det att kampen mellan Israel och filisterna inte är något nytt. Ett Guds folk som samlats under den gode kungen väcker alltid filisternas hat, och det leder till strid. Den som vill vara världens vän blir Guds ovän. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 21, vers 15 till och med 17. Åter blev det krig mellan filisterna och Israel. Och David drog ned med sina tjänare, och det stred mot filisterna. Men David blev trött, och Jisbo-Benob, en av Rafaenas avkomlingar, vars lans vägde 300 siklar koppar och som var klädd i en ny rustning, tänkte då döda David. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog ihjäl filisten. Då besvor Davids män honom att han inte mer skulle dra ut med dem i striden, så att han inte släckte Israels lampa. Vi blir alla äldre, och det gäller även David. Han drar med sin armé ut i striden och upptäcker därmed något nytt. Han har inte samma krafter som i sin ungdom. Han blir trött. Och det är väl kanske inte bara åldern, men han har varken vallat får för sin far eller sprungit från jordhåla till jordhåla på flykt undan Saul de sista åren. Men han har levt ett ganska bekvämt liv i sitt lyxiga residens. David blev trött. Det var en ny erfarenhet för honom. Och den som inte är vaken i stridens hetta kan fort mista livet. Men Abisai ser vad som håller på att ske, och han kommer David till undsättning. Folket inser också att David inte längre är den spänstige och uthållige krigare han en gång var, och att han därför lättare kan bli dödad i strid. Och då står man utan kung. För att han är smord av Gud betyder inte att han kan göra vad som helst när som helst, men att han bör känna sin egen begränsning, men vara gränslös i sin förtröstan på Gud. Guds smorde är Israels lampa, för Gud är ljus. Och folket älskar sin kung, och därför får de David att ge dem löfte om att han här efter inte ska dra ut i striden, men överlåta ansvaret till sina härförare. Det fordras en stor man för att gå med sin armé i striden. men det fordras både visdom och ödmjukhet för att kunna överlämna stafettpinnen till en annan när tiden är mogen. Här har mer än en, både andlig och även politisk ledare, försyndat sig. Och till sist i kapitel 21 är det ännu en sak vi ska lägga märke till. Vi läser vers 18. Därefter stod åter en strid med filisterna vid Gob. Och vers 19. Åter stod en strid med filisterna. Och vers 20. Åter stod en strid. Utan att vi får veta så mycket om dessa strider så ges bara en liten glimt från varje strid. Och vi ska lägga märke till de fyra hjältarna som nämns i verserna 15-22. Abisai, Sibekai, Elhanan och Jonatan, son till Davids bror Simei. Alla dessa fyra hjältar har en eller annan relation till Betlehem, precis som David. Och det är säkert ingen tillfällighet i det här sammanhanget. I Matteus 2, vers 6 står det: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Men huvudpoänget med det som berättas om dessa fyra krig med filisterna är att visa att Herren håller sin hand över sin smorde och över sitt folk. Gud är trofast. Men det betyder inte att det alltid är lätt eller att det aldrig är strid och svårigheter. Men det säger oss att Gud inte överger sitt folk när de är i svårigheter. Han har inte glömt sitt folk. Och han har heller inte glömt dig, även om du just nu skulle vara i en svår strid eller en stor nöd. Som det står i andra Korinterbrevets första kapitel: Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.